Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Det är inte tydligt till en början. Små avvikelser. Små skillnader mot hur det har varit förut. Men det går snabbt när allting börjar.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om demens, första delen. Idag, Kilan, så ska ju vi djupdyka i ett annat tillstånd, kan man säga, eller en grupp av sjukdomar, då demenssjukdomar. Det är ju ett tillstånd som drabbar hjärnan i stigande ålder oftast då, och kan ju leda till ganska obehagliga upplevelser för personen själv, men också väldigt ofta för anhöriga som står runt omkring och som märker att det är någonting fel med sin anhöriga, helt enkelt.
Precis, och det är ju någonting som också tyvärr drabbar väldigt många, så att det är ju ett fenomen som kanske många kommer i kontakt med någon gång under livets lopp.
Ja, men precis, och jag tror att de allra flesta känner någon eller har någon anhörig eller någon ganska närstående i alla fall som har haft det eller som är på väg in i det eller så. Och det är ju förenat med ganska mycket föreställningar om vad det här innebär. Och sen är det ju så att demenssjukdomar är ju en bred grupp av olika sjukdomar. Vi ska ju också gå igenom det med dagens gäst, men det finns ju också en del av det här som ger just en personlighetsförändring som vi också kommer djupdyka lite extra i under de här två avsnitten. Som kommer. Och med oss idag som gäst för att reda i det här med demenssjukdomar och vilka olika beteendesymptom det kan ge och så, så har vi Lars-Olof Wahlund som är professor och överläkare i geriatrik och har ägnat många, många år åt att forska om just demenssjukdomar.
Hans växer upp i ett bostadsområde i utkanten av en större stad. På gatan bor flera av hans klasskamrater och de går tillsammans till skolan om morgnarna. Hans pappa arbetar på en nyhetsredaktion och hans mamma på vårdcentralen. Han beskrivs som ambitiös och det går bra i skolan. Under tonåren spenderar han mestadels av tiden tillsammans med sina syskon och familjens hund. Han studerar vidare på universitetet och tar examen i nationalekonomi. Och det är på sin första arbetsplats som han träffar Karin. Hon är 3 år äldre och arbetar på en annan avdelning. Företaget har en policy om att kärleksrelationer inte får inledas mellan medarbetare. Men Hans och Karin börjar snart träffas på platser där de inte stöter på andra människor. De ses på lunchrestauranger i utkanten av stan. Ses och promenerar och sover över hos varandra. Hans börjar intressera sig för politik och får senare förfrågan om att börja arbeta för ett nytt företag. De berättar om sin relation för kollegor och vänner. Och han tänker att allting verkar ligga framför dem.
Ja, jag tänker att vi kan börja med om vi ska definiera vad är egentligen demenssjukdom?
Ja, demenssjukdom. Jag tycker man ska säga demenssjukdom, inte demens eller dement. För att vi som håller på med det här försöker komma ifrån det här lite stigmatiserande kan man säga. Det är inte så lätt att göra det, men i alla fall vi som håller på med att försöka använda begreppet demenssjukdom. Eller kognitiv sjukdom ännu hellre. Vilket är lite bredare begrepp. Men om man ska sammanfatta vad det är sjukdomar i hjärnan som är oftast progredierande, det vill säga de framåtskrider och obönhörligt på det viset. Det finns ingen botande medicin ännu så länge. De har en långsamt utvecklande förlopp. Alltså sjukdomsprocess från 3, 4, 5 upp till 10, 20 år. Alltså det är långa sjukdomsprocesser. Och de här sjukdomsprocesserna då, som vi kallar för neurodegenerativa sjukdomar, de drabbar olika delar av hjärnan. Och beroende på vilka delar som drabbas så får man olika symptom. Så har man en Alzheimers sjukdom, då drabbas de områden i hjärnan som liksom sköter om minnet, alltså minnesfunktionerna drabbas. Får man förändringar i pannloberna, frontala loberna, då får man problem med sin att styra sin personlighet så att säga, och då får man en helt annan symptombild. Men bägge två är ju olika fall av demenssjukdomar. Finns det också demenssjukdom som beror på kärlskador i hjärnan, vaskulära eller blodkärlsrelaterade demenssjukdomar. Där är det då mera var de här kärlskadorna sitter i hjärnan som styr vilken typ, vilken symptomatologi man får, vilken symptombild man uppvisar. Finns det också vilket man har lite senare kommit på, men senare menar jag kanske för 20-30 år sedan, så blev det tydligt att Parkinsons sjukdom också i sin utveckling leder till demenssjukdom, demenssymptom. Och så finns det en variant av Parkinsons sjukdom som vi kallar för Lewy body demens, som startar med demenssjukdom men sen utvecklar en symptombild som vid Parkinson med rörelsesjuka. Sen finns det en lång rad mycket, mycket ovanliga tillstånd som vi lägger in i hela begreppet demenssjukdomar. Huntingtons sjukdom till exempel, en ärftlig sjukdom. Många av de här är ärftliga och mycket ovanliga.
Men man kan säga att det sammanfattande är att det drabbar hjärnan och det påverkar då, beroende på var i hjärnan det angrips då. Och det finns en ålderskomponent i det här.
Precis, det här är ju de äldres sjukdomar. Det är sällsynt med demenssjukdom under 65 och mycket vanligt över 90 kan man säga. Det är väldigt vanligt och det är väldigt starkt åldersrelaterat. Så det är en geriatrisk sjukdom om man definierar geriatrik på alltså de äldres sjukdomar.
Kan du berätta lite mer om symptomen och hur det kan yttra sig?
Det beror ju på vilken sjukdom vi pratar om. Vi talar om den vanligaste Alzheimers sjukdom, så drabbar den. Den är långsamt, det tar lång tid innan man upptäcker att man har sjukdom eller omgivningen upptäcker det. Och det börjar med minnesstörningar. Och då är det närminnesstörningar. Och med närminne menar vi alltså, eller episodiskt närminne egentligen, om man ska vara riktigt korrekt. Det är minnen rörande mig själv. Alltså vad jag upplevt nyligen och vad jag ska göra ingår också i närminnet, vad som är planerat för mig. Den typen av minnesmaterial så att säga, det blir sämre, man blir sämre på att komma ihåg helt enkelt. Och det kan yttra sig på olika sätt, till exempel genom att man glömmer överenskommelser, man kommer inte ihåg, man frågar vad åt man inte till lunch eller frukost, minns man inte det. Man minns inte vad man ska göra, man glömmer överenskommelser, man kommer inte ihåg telefonsamtal man nyligen haft. Det klassiska att mamman eller pappan ringer till dottern eller sonen då 20 gånger per dag, för de kommer inte ihåg att de har ringt. Den typen av... Och det här är... Sen sprider sig minnet, så blir mer och mer av minnesmaterial som försvinner. Men det som försvinner sist, så att säga, det är det episodiska fjärrminnet. Alltså minnen kring en själv väldigt långt tillbaka. Det sitter kvar. Även sådana minnesmaterial som handlar om till exempel procedurminne, som det heter, när man kan, att man har lärt sig cykla till exempel, eller spela piano, finns det goda exempel på ganska svårt dementa personer som kan spela piano fortfarande. De minnesmaterialen sitter kvar.
Men med långt tillbaka, kan det innebära att man inte kommer ihåg sina barn till exempel?
Ja, det ligger ju, ja, till slut så drabbas ju, det beror ju på hur långt den hinner gå innan man avlider av den. Så man dör i sin demenssjukdom till slut. Så att det är inte så ovanligt att man inte kommer ihåg sina barn om man är ganska svårt drabbad.
Jag tänker att det måste vara en väldigt obehaglig upplevelse för den som lider av demenssjukdom.
Ja, ja. Nu kommer man ju väldigt ofta, fast ganska tidigt, med sina symptom. Man är orolig för, man känner till att det finns sånt som demenssjukdom, och man vet vad Alzheimer är, och man blir orolig för att man har drabbats av det då förstås. Det är ju väldigt, inte så konstigt. Så i början då, när man gör utredningar och man får beskedet, så är det en chockartad besked, för det finns ju ingen botande medicin. Om alla har ju så att säga en bild av vad det är att drabbas av en demenssjukdom, och den bilden är oftast väldigt, väldigt mörk, och den är väldigt dyster, och den är förenat med mycket ångest och oro då. Så att i början när man får det här beskedet, så är det chockartat, och man kan många gånger drabbas av depression och rätt mycket ångest och oro inför det här. Anhöriga får ju också ta del av det, så att säga, och det är ju den anhöriges sjukdom, som man brukar kalla det för. De anhöriga har, det är mycket arbete, det är mycket att stå i, så att säga, att ta hand om en person som har en demenssjukdom och som blir sjukare och sjukare, behöver mer och mer hjälp och omsorg. Så att när man är tillräckligt sjuk, så brukar man ju komma till ett särskilt boende, därför att omsorgsbehovet blir så stort, så att den anhöriga, oftast är det ju äldre personer, orkar helt enkelt inte med rent praktiska, utan det är ju bättre då kanske att det är på ett äldreboende där man har resurser och möjligheter att hjälpa till och stimulera på ett sätt som visar sig är väldigt bra för de demenssjuka. Att mycket stimulering kan man må ganska hyfsat faktiskt, om man får mycket hjälp så.
Hans friar till Karin när de varit tillsammans i 3 år. De bor i London och köper ett hus utanför stan när de väntar sitt första barn. Hans trivs på sitt arbete och han lär känna andra svenskar. Även om han spenderar mestadels av tiden på kontoret, så trivs han med tillvaron. Han är uppskattad på sin arbetsplats och befordras. Vissa dagar ses han och Karin bara en kort stund innan de somnar. Han tänker att han ska arbeta fram till att han är 55 år, och att de sedan ska gå i pension och flytta till Frankrike. Efter att de båda har fyllt 60 bestämmer de sig för att flytta hem till Sverige igen, för att vara närmare sina föräldrar. Och det är på deras välkomstfest som Karin märker det för första gången.
Får man någon form av medicinsk behandling för
det? Ja, det finns det vi kallar för symptomlindrande behandling. Nu talar vi om Alzheimers sjukdom. Ja, symptomlindrande, den kom på 90-talet och den finns fortfarande och används ganska mycket. Då kan man, om man får en diagnos av Alzheimers sjukdom, så kan man få den här medicinen, och då kan man kanske till och med bli lite bättre under en period på några månader, och sen blir man ju successivt sämre eftersom sjukdomen inte påverkas, den går ju vidare. Men man kanske kan få några år med lite bättre funktion, och så planar det ut lite grann. Det går inte lika fort kanske som det gjorde om man inte hade haft medicinen. Det är ungefär den effekt vi kan förvänta oss. Men det används ganska mycket. Men vi väntar ju på den medicin som ska kunna bota sjukdomen fortfarande. Nu kom det nu i i höstas och nu i våren nu, så har ju den europeiska läkemedelsmyndigheten fått en förfrågan om att registrera ett nytt läkemedel som man menar då är sjukdomsmodifierande, det vill säga det kan påverka sjukdomsförloppet, och det kommer förmodligen att gå igenom om ett år eller så. Då får vi se om det kan, vilken effekt det kan ha.
Ja, det vore ju fantastiskt. Ja. Får jag fråga, finns det några, om vi tänker lite på vad som kan orsaka demenssjukdomar, finns det några, om vi börjar med, finns det några miljömässiga faktorer som kan påverka?
Ja, det är en intressant fråga. Ganska nyligen så har det, jag tror det var WHO och i alla fall det stora medicinska konsortier har slagit fast eller publicerat att de har identifierat 12 riskfaktorer för att utveckla demens. Så de har sagt att det finns 12 faktorer som står för 40% av alla demensfall. Det är deras budskap. Om det här är helt sant, det vet jag inte. Men några av de här riskfaktorerna vet vi. Det finns, där stämmer det. Det finns sådana riskfaktorer. Det är till exempel högt blodtryck i medelåldern. Höga blodfetter. Rökning. Hög alkoholförbrukning. Alltså väldigt hög alkoholkonsumtion kan också. Är också en ganska väl fastställd riskfaktor. Och sen finns det sådana av de här 12 lite mindre, som jag menar i alla fall, lite mindre säkra, lite mindre evidens för, till exempel luftföroreningar, nedsatt hörsel och sånt har man lyft fram.
Nedsatt hörsel?
Ja, det finns en koppling där i en del studier. Hur säkert det är, det vet vi inte riktigt. Men, ja.
Och på samma sätt då, finns det skyddsfaktorer som man känner till?
Ja, alltså då får man ju vända på det. Att, varför man har dragit upp det här, det är för att man vill att man ska arbeta med de här riskfaktorerna, för de är modifierbara. Det är poängen med det. För det finns andra riskfaktorer också, men jag kan återkomma till det. Men de här modifierbara går ju någonting åt. Man kan sluta röka. Man kan dricka mindre. Man kan behandla högt blodtryck och blodfetter. Och då ser vi redan nu, det finns faktiskt data på det, att behandlar man blodtryck och blodfetter, då får man ner prevalensen av, eller nyinsjuknandet av demenssjuka, framförallt i de högre åldrarna. Sen finns det riskfaktorer som är icke-modifierbara. Och det är genetiken, alltså den genetiska bakgrunden. Och här finns det två slags genetik kan man säga. Det finns egentligen tre, men två som man känner till ganska mycket om. Det ena är mutationerna, alltså de genetiska skadorna. Och det var i början på 90-talet identifierat som första. Sen har man identifierat fler. De som har den här mutationen, det här går i familjer, de insjuknar, alla som har mutationen insjuknar, i stort sett alla, mycket tidigt, 40-50 års åldern. Och det är en, för finns det, har man en riskgen, som heter genen för APOE-proteinet, och där är det den varianten av det här proteinet som heter E4, APOE4. Har man den riskgenen, då har man också väldigt hög risk att insjukna. Så där har vi en koppling till genetik. Men då vet vi också från vissa studier att de som har riskgenen och kan modifiera sina andra riskfaktorer, de påverkar sjukdomsförloppet. De insjuknar i lägre frekvens. Kan man hantera blodtryck, blodfetter, då har man en mindre frekvens. Och även om man har en E4. Så det är en typisk riskgen.
Men man läser ju ibland om att sudoku eller korsord skulle vara skyddande.
Ja, då är man inne på att man skulle kunna träna upp sin kognitiva funktion. Och det finns väl egentligen inte så mycket. Det finns en del som talar för att det är bra. Senare studier har varit lite mer positiva än de äldre studierna där man inte kunde se något samband. Men jag tror att ska man ge något råd eller man ska, ja, vad ska man göra? Egentligen är det socialt umgänge brukar jag säga, det tycker jag det är en positiv skyddsfaktor, att umgås med människor. Sen är det så att de som arbetar, låt säga intellektuella yrken, så de fortsätter med det, de har också, det får man också räkna med som en skyddsfaktor, att man kan fortsätta arbeta med sin hjärna så att säga på ett sätt som man har, inte stressar förstås, för det tror jag inte skyddar, men på ett bra sätt.
Men det här sociala umgänget då, handlar det också om att träna sin hjärna, att liksom utmana hjärnan?
Ja, man tror att det är att hjärnan stimuleras. Alltså att sitta ensam i en stuga utan någon mental stimulering är inte bra, det vet vi.
Det känner vi ju igen, Kina, från typ alla våra ämnen, att det här med isolering väldigt, väldigt dåligt.
Jag tänker spontant på Ted Kaczynski där. Ja, precis.
Ja, jag tänkte på det. Finns det någon samsjuklighet?
Ja.
Du pratade lite om att i början när man får besked så är det inte så vanligt att man kanske blir deprimerad, får ångest, sådana saker.
Det ser vi ju. Depression kan man säga finns som samsjuklighet. Men då kan det vara den... Där finns det en, apropå det här med riskfaktorer, det finns ju en del som funderar kring om inte depression i sig skulle vara en riskfaktor. Det är inte helt klarlagt. En del påstår det, andra kan inte finna stöd för det. Så att det, men det är en föreslagen riskfaktor, depression. Annars är ju samsjukligheten väldigt tydlig när det gäller den vaskulära demensen, alltså den här blodkärlsrelaterade demenssjukdomen. För den beror på åderförkalkningssjukdomen, som ju också leder till hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njurproblem och så vidare. Alltså andra manifestationer av åderförkalkningssjukdomen. Så de har ju samsjuklighet ofta. Högt blodtryck har de ofta.
Jag tänker på liksom ett litet mörkare stråk där kring vad det kan... finns det någon risk? Finns det några ökade risker för att personer som får en demenssjukdom, att de löper en ökad risk att begå våldsbrott till exempel?
Tittar man på... Det finns en del studier på det. Tittar man på Alzheimers sjukdom så ser man inte det. Utan då får man gå till den här, en demenssjukdom som kallas pannlobsdemens eller frontallobsdemens. Där kan det finnas en överrepresentation av kriminalitet. Det finns några studier på det, man har sett att de finns överrepresenterade vad det gäller viss typ av brottslighet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Lägenheten är full av folk. Vänner, kollegor och släkt. Musik spelas från vardagsrummet och Hans kommer ut och ställer ner dubbelt så många glas som behövs. Hans vänner skrattar. Han säger att han sovit dåligt och tar med sig glasen ut i köket igen. Karin säger till honom att han ser trött ut och frågar om han vill gå och lägga sig. Morgonen efter väcks Hans av att det knackar på sovrumsdörren. Karin frågar om han ska följa med ut och träffa deras två barn. Så mycket drack han inte igår. Ändå vill han fortsätta att sova. Karin frågar om han känner sig sjuk, men det gör han inte. Det är tredje helgen i rad som han inte orkar gå upp när väckarklockan ringer. Karin säger att hon går ut och träffar barnen själv och att de ses senare ikväll. Och Hans ligger kvar i mörkret.
Vi kanske ska komma in då på just pannlobsdemensen, frontallobsdemensen, för det är ju en väldigt speciell form av demenssjukdom. Vill du berätta lite först bara?
Ja, den är relativt ovanlig. Upp till 3-5% av alla demenssjuka har en pannlobsdemens. Den drabbar ofta i lite yngre åldrar, och då menar vi kanske 40-50-50-60 någonstans. Inte 40, det finns fall på 40, men det vanligaste är att man är kanske närmare mellan 60 och 70 när man får sjukdom. Det finns också över 65-70. Jag tror 30% är över 65, men de flesta är yngre. Och med det yngre menar man under 65. Den drabbar som sagt personligheten, som ju styrs av våra frontallober. Så det som styrs av frontalloberna, det är det som den bristen på det som finns där som styr. Den styrningen, den ger symptombilden. Så att de här personerna som drabbas av sjukdomen, deras personlighet förändras. De blir annorlunda, framförallt i sociala sammanhang. Det som brister är förmågan att anpassa sig i ett socialt sammanhang. Och det kan yttra sig som att man håller inte avstånd till främmande personer, man är gränslös, kan vara ganska påtaglig, alltså man ger sig på folk, pratar med folk, man släpper inte taget om dem. Det finns fall där man liksom berättar på ett repetitivt sätt, men oftast ganska repetitivt, upprepar samma sak om och om igen, berättar roliga historier hela tiden. Inte bara en gång, utan ständigt samma historia. Det kan vara ganska komplicerad, men hela tiden samma tjatande historia. De blir tjatiga på många sätt. I den här det är en brist på hämning, som en brist i frontalloberna på att hämma den här impulsen att hela tiden berätta den här historien. Då. Och de kan inte styra sina impulser, så att de är impulsdrivna.
Och det är väl där det då också kan leda till vissa...
Plus att de också har en oförmåga till empati. De tappar sin empatiska förmåga. Som är lite svårt, och det är ett symptom som inte syns egentligen. För ni vissa, man kan testa det och man kan fråga anhöriga, de vet alltid. För de känner att det är något, jag känner inte igen min pappa. Det är inte min pappa, för han har den här totala bristen på omsorg och omtanke borta.
Man brukar ibland tala om att personer med frontallobsdemens uppvisar pseudopsykopati. Alltså kan uppvisa mycket av de symptomen och beteenden som personer med psykopati kan göra. Trots att de inte har varit så tidigare.
Precis. Det är, tidigare delade man in gruppen frontallobsdemens i de demenssjuka i pseudodepression och pseudopsykopati. Pseudodepression var de som var väl stillsamma, apatiska, för det var en apati som var det dominerande symptomet. Pseudopsykopati är just det, gränslöshet, brist på impulskontroll och brist på empati. Så att de i sitt beteende tedde sig som man ibland kan se in i psykopatin, det stämmer.
Och visst är väl det också kan också tas uttryck i den här hämningslösheten, i att man börjar använda grovt språk till exempel, och att man kanske blir väldigt elak mot omgivningen, och att det kan också gå med att man börjar snatta, att man tar
Exakt.
Saker. Och,
så den här kriminaliteten vi ser mot dem, det är just snatteri, ett väldigt vanligt brott som de begår. troligen beroende på dels impuls, att de inte, impulsen att ta godiset i affären finns inte, så den tar man.
Eller impulsen och, att ta finns, impulsen att låta, eller kontrollen att
låta bli. Precis, kontrollen, att inte kontrollera impulsen att ta, den är borta, så då snattar man att ta. Så förstår man heller inte, för de frontallobsdementa, de har brist på insikt, det är väldigt viktigt också, insiktsbristen. De förstår inte omständigheterna kring sig själva. De ser inte att de är sjuka, de förstår inte att de är sjuka. De förstår inte alls varför de ska utredas eller undersökas. Och det här är naturligtvis ett problem. Men samtidigt kan man se att de inte har någon, egentligen någon drivkraft. De har ingen psykisk driv, så att de motsätter sig sällan åtgärder. Vilket många gånger är bra. Det är inte alltid att det är så, men ibland är det så. Men när det gäller annan kriminalitet så är det väl också bristen på impulskontroll. Och då kan det vara en del våldsbrott där man helt enkelt är ilskan, eller om man hindrar dem att göra någonting, då drar de sig inte för att slåss, helt enkelt.
Mitt specialområde är ju dödligt partnervåld. Mm. Och där finns det ju en... Där kan jag ju se att det finns ett kluster av fall som är bland mycket äldre, liksom. Mm. Först är det liksom en, typ som en normal fördelning, men sen har vi ett kluster där i slutet med liksom äldre individer. Och där så kan man ju verkligen misstänka någon form av liksom debuterande demenssjukdom hos de här personerna. För det finns absolut ingenting i övrigt.
Ja, det skulle kunna vara. Det tar lång tid innan man identifierar en frontallobsdemens, det vill jag påstå. För de söker inte själva. Mm. De har inga problem. Anhöriga, omgivningen är inte alltid säkert. De ser en person som beter sig annorlunda och blir konstig. Och är det en arbetsplats, vilket det är ofta eftersom de är yngre och fortfarande i arbetsförhållanden, så är det ju en utstötningsprocess. Det blir en mobbningssituation på arbetet. De mobbas ut, de här. Det är väldigt ofta jag sett att de är utmobbade. Och som tur är så spelar det inte så stor roll, för de sjuka uppfattar det inte så. De kan uppfatta att det är något som är fel. Förstår inte varför de blir utmobbade. Att det är en, ja.
För jag har undrat lite om det är så att vi har liksom missat att det här skulle kunna vara en riskfaktor liksom för den äldre målgruppen, alltså för dödligt partnervåld. Och då är frågan, är det någonting som man fångar man upp de här riskerna liksom när man jobbar med demens?
Ja, nu är ju våldsbrott framför allt och demenssjukdom, det är ju väldigt ovanligt. Mm. Generellt sett är det ju så. Men där man har ögonen öppna, så det är ju de med frontallobsdemens. Jag tror alla som arbetar med dem vet om det här. Och just den här kanske mer explosiva ilskan i när de inte får som de vill, eller när man på något sätt går emot dem, då kan man råka ut för det. Och det spelar ju inte egentligen så stor roll om det är en äldre dam, kanske lite tunn och i väg inte så mycket och inte så stark, då spelar ju ingen roll. Men är det en stor stark karl, vilket det kan vara ibland, stora, fortfarande kraftfulla, då blir de farliga. De har ju ingen hämning, alltså det finns ingen som begränsar dem. De kan fortsätta att slåss.
Kan man medicinera dem på något sätt? Eller
ja, alltså det här är ju en diskussions... Det har vi diskuterat mycket, eller man diskuterar mycket, ska man medicinera? Och det är jättesvårt. Man kan söva ner dem. Det är det enda som hjälper. Mm. Det finns ingen enskild farmakologisk produkt, ingen medicin som tar bort den här ilskan, eller det finns inte sånt. Utan man har sett det när det gäller att behandla farmakologiskt, så ofta får man rätt svåra biverkningar av nästan all typ av medicin.
Stämningsstabiliserande?
Ja, det kan man pröva. Ja. Det är många som gör det. Mm. Alltså de här serotonära, eller SSRI-preparaten. Mm. Det kan man tänka sig.
Det var slutet på första delen av demenssjukdomar, och vi kommer fortsätta nästa vecka med vår intervju med Lars-Olof Wahlund.
Det blir tydligare och tydligare. Hans motionerar fortfarande flera gånger i veckan. Men på sista tiden har han kommit hem med poliseskort för att han inte vet var han är eller hur han ska hitta hem. När Karin frågar honom om hur han mår, så säger han att det inte känns någonting.
Och det är precis vad personer i hans närhet säger. Att han verkar vara likgiltig. I sociala sammanhang pratar han mycket om sig själv och verkar vara ointresserad av andra i rummet. Han sover länge på dagarna och har sjukskrivit sig på halvtid. Karin har föreslagit att han ska börja gå i terapi, men han säger att han inte behöver det. Att det bara är vintern och mörkret. Men vintern tar slut och ingenting förändras. De går till slut till en läkare. Han får veta att man vill göra vidare kognitiva utredningar och att man vill genomföra en demensutredning. Hans uttrycker inget inför vad läkarna meddelar. Ingen oro eller uppgivenhet. Åtminstone inget som han visar utåt. För Hans fortsätter allt som vanligt. För alla andra börjar allting bli annorlunda.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.